When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fotbollskanalen on tour. Kanske det sista någonsin, i varje fall helt säkert det sista avsnittet för 2023. För under gårdagen så stängde jag och Martin von Knorring och ett gäng andra journalister på huvudkontoret för skosponsorn eller direktsponsorn till landslaget, där de bjöd på korv och Janne Anderssons statistikfest. Hur gillar du hans statistikattack till att börja med?
Ja, jag vet inte. Han... Någonstans är han väl värd att få liksom fläka ur sig vad han tycker och tänker och sina siffror och sådär. Han har ändå gjort det så pass bra, men nej, jag är väl ingen fan av att han ja, drar upp att det var, vad var det, 51% vinstprocent och så vidare. Liksom det. Jag vet inte, vad kände du kring hela den biten?
Nej, jag känner väl som du, det är inte jag. Det är inte det, om jag hade suttit i Janne Anderssons skor så tror jag inte jag hade gjort så. Men vi är alla olika och olika är bra. Vad har dykt upp i din tillvaro, Sundberg, som inte var på plats? Är det något rubrikmässigt eller något som har nått din värld och i så fall som du har reagerat på kring Janne Andersson?
Jag har sett några klipp som har snurrat runt på sociala medier och så. Det känns ju som det man... ser då och hör då, det är lite upprepningar av det som han har pratat om väldigt mycket det senaste, om det här med det viktigaste är att lämna, att spelarna när han lämnar ifrån sig tycker att de har gjort det bra och att hans chefer tycker att de har gjort det bra och att det här med alla skadorna som blev i Nations League, man har hört det förut på något sätt. Så.
Ja, så är det verkligen.
Ja, man hade ju någonstans hoppats på att han skulle vara lite mindre defensiv eller att han skulle släppa på tyglarna lite mer när det var en sån här sista summerande presskonferens, så han vet att allting ligger bakom honom. Men riktigt så blev det ju inte. Alltså, det var ju ganska mycket samma som vi har hört tidigare. Olof, eller hur, vad kände du när du satt där? Det var ju över en timme han var igång.
Ja, jag håller med. Det var mycket upprepning och sen det var ju ändå en del intressanta grejer som absolut kom upp. Det kan vi komma senare till. Däremot så ja, att man fastnar i vissa saker som man har upprepat många gånger. Jag är inte övertygad om att det budskapet går hem oavsett. Vi vet ju om Nations League, vi vet ju om det här. Jag hade kanske hoppats och trott att han kanske skulle vara lite mer reflekterande kring sin egen roll och så. Men det är klart, har man gått in med det att man inte ångrar någonting, ja, då ligger man väl på den linjen. Vem tror ni ville ha den här presskonferensen? Jag har fått några, ja, men lite reaktioner liksom att Janne...
Han själv eller?
Ja, nej, men ja, folk har tröttnat lite på Jannes, liksom att han är sugen. Tror du att det var han själv?
Ja.
Får jag ge en teori? Alltså jag tror nog att det är pressstaben som har haft den tanken och lagt fram den till Janne, som att då slipper du prata om den typen av frågor under själva samlingen eller inför själva samlingen, och att du kan hänvisa till den presskonferensen då, att det skulle någonstans lite göra fokus, att det var enklare för honom att rikta fokus mot det han ville göra liksom under samlingen. Det är min gissning.
Ja, jag tror det också, och jag kommer inte ihåg hur det var om Lagerbäck hade en sån presskonferens, men Erik Hamrén hade ju en sån avslutande presskonferens i och för sig, som man ju brukar ha efter ett mästerskap, så man kan ju säga att det kolliderade i och med att han slutade efter EM 2016. Du låg och sov i Nis när vi andra gick upp i gryningen och flög upp till Pornichon eller vad det hette där. Men det, så att han hade då...
Summa då, när du bara sa du så ville jag bara poängtera att
det är summa. Men vad spelar det för roll vem som ville ha den?
Nej, det var mer... Säg att det är fem som har hört av sig till mig idag som tycker att liksom Janne är lite... Ja, men lite narcissist på det sättet liksom, och en som har mejlat ett par gånger, Kristoffer, som skriver missat VM, missat EM, han samlat till presskonferens, pratar om sig själv i över en timme, kan du säga Lagerbäck gör något liknande, och liksom att sitta och prata om kommande boksläpp. Nu var det jag som frågade honom om boken, så man kan inte säga att han pratade om det, och sen så drar upp det här med Masked Singer och Helenius Hörna, Skavlan och allt det där, att en del har uppenbarligen stört sig på det. Och därför var jag intresserad av vad ni trodde kring presskonferensen. Jag tror som du, Martin, att det finns väl alltid ett intresse. Och han vill ju inte nu under samlingen så att säga gå in på vissa frågor. Sen gick han ju inte in på så mycket om hur man ska organisera kring landslaget, vilket jag tycker var lite synd. Jag hade väntat mig att han skulle göra mer. Han var ju väldigt tydlig i sig när han fick han berömde, som jag skrev om i min krönika, att han liksom nämnde hur bra det funkar med Jens T. Andersson och nämnde hur bra det funkar med Håkan Sjöstrand. Men det var en person han inte nämnde.
Karl-Erik nämnde han också.
Ja, det är Karl-Erik Nilsson hyllade han också. Men han nämnde inte här landslagschefen Stefan Pettersson. Det var rätt. Eller?
Den kan inte vara helt kul för Stefan, och nu kanske inte han tog del av hela, men det är klart att det är en tydlig någonstans, eller det är så jag tolkar det, att det blir en tydlig.
Ja, jag också. Det går inte att tolka, nu glömde jag ju till och med Karl-Erik, men jag menar, han tog hela ledet ner utom Stefan, vilket för mig är en supertydlig sågning. Alltså, ja. Man behöver inte vara särskilt slipad för att läsa in den sågningen. Och sen tycker jag så att Simon Bank hade fastnat på samma sak, jag skrev en krönika, och jag fattar inte hur fotbollsförbundet inte har tankat av Janne Andersson all information, lärdomar om spelare, vad man ska tänka på och liknande. För nu kan man ju säga, i och med att Stefan Pettersson ju redan gått igång och börjat ringa kandidater, då kan man ju säga att då är ju all info Janne eventuellt skulle lämna är ju rätt ointressant, eller hur?
Ja, det är ju ingenting som kommer kasta om deras kravprofil eller liksom så direkta tankar om eventuella ersättare eller vad som behövs. Det är ju svårt att se det, för annars vill man väl göra det ordentligt, det jobbet, och sen gå in och titta på exakt vilka namn man ska ha. Och det som jag tycker är lite fascinerande är att jag ställde den samma fråga som du, Olof, på trupputtagningen då inför den här samlingen. Och då var ju Janne ändå sådär, men jag förväntar mig nog att det händer liksom här efter samlingen. Nu när du ställde frågan så lät han ju inte alls särskilt liksom hoppfull om att det skulle bli något sånt möte, utan sa ju bara att det har inte tankats av, sen har det nämnts lite att det kan vara på gång, men det har inte skett än.
Nej, det var ju uppenbart att det fanns någonting där hos Janne som gjorde att han inte var tillfreds med hela det, liksom att han inte har blivit tillfrågad. Jag kan...
Ja, för han har ju såklart också tagit del av Stefans citat där till Sundberg och så att det redan är igång, och då förstår han ju precis det du är inne på, liksom, att oavsett vad han säger då så är ju inte det, kommer inte det vara så betydelsefullt. Liksom.
Nej, det är ju väldigt tydligt att om de pratat om några spelare, och då kan man ju säga att det troliga är ju att de har pratat med Albin Ekdal som sitter i spelarrådet. Han ska ju inte fortsätta heller. Jag kollade lite upp hur det var, till exempel när Lars Lagerbäck avgick. Då var det väldigt tydligt att han skulle prata med både Lagrell och Sune Hellströmer om sina erfarenheter och tankar och så, men att han absolut inte skulle prata kandidater, för det var ju upp till dem. Men att det var självklart att man skulle liksom ta del av hans uppfattningar och tankar och liknande. Och det får man väl utgå från att Håkan Sjöstrand och de gjorde med Erik Hamrén, som slutade så långt i förväg, där det var väldigt tydligt att han skulle sluta. Att de på något sätt, jag kan tycka att det är jättekonstigt att man inte lyssnar av, och för mig känns det ju nästan som en signal att, ja, men att den nya ledningen med Reinfeldt, Möllerberg inte, ja, men det, att de kan inte riktigt respektera Janne, eller att de liksom tydligen vill inte ha.
Nej, de vill ju gå en helt egen väg då, gissningsvis.
Och det var väl Linus Pettersson på Expressen som frågade om det där, som Andrea Möllerberg hade sagt något, att de ville ha någon matchcoach, eller alltså, som ju kunde läsas in som en liten passning till Anna Andersson, och han fick bara säga att det hade för att stå för henne. Men, och det, ja, men det är klart, hon ska ju, hon är numera högsta ansvarig på förbundet, och ska ju hon styra, men för mig blev det jättekonstigt.
Ja, och det jag inte får ihop med det är ju liksom verkligen rimligt om någon ny och de nya kommer in och känner att vi vill köra på en helt egen väg, vi vill köra på vår väg fullt ut. Men då, det blir ju ihåligt för mig då, när man inte, om man nu väljer att rekrytera en förbundskapten före man rekryterar en teknisk direktör, då är det ju, alltså om man nu bara vill köra sitt eget race, anställ då en teknisk direktör eller en övergripande landslagschef först då, så att man först sätter sitt team och vet exakt vad det är för typ av organisation och sådär man ska rekrytera in en förbundskapten i. Jag tycker inte det går ihop om det nu är så.
Nej, jag fick ett sms av en klubbledare eller liksom ledare i svensk fotboll som varit både på klubbnivå och andra ställen, som skrev liksom att det är konstigt att all erfarenhet som byggts upp under många år försvinner på något sätt. Att man brukar prata om hållbar succession eller hållbart ledarskap. Då gäller det liksom att man går vidare. Att det blir liksom en dränering när elitklubbar byter klubbchef eller sportchef. Den gamla med svansen mellan benen ut och in med en ny. Att, ja, men det är rätt konstigt. Och framförallt borde man ha den erfarenheten och den kunskapen från den som senast hade rollen, och där det ändå är en hyfsat vänlig överlämning. Det är ju inte så att han får sparken eller man förnyar inte hans kontrakt. Varför inte mjölka honom på allt? Sen kan man ju förkasta det man inte tycker är bra, men grundjobbet borde vara att tala ordentligt med honom. Eller?
Ja, jag håller helt med.
Vi får väl se vad som läcker ut. Jag tycker det också är en lite konstig process att man börjar kontakta så hej vilt, som Stefan berättade för dig, Sundberg, tidigare i veckan. Liksom att man, jag menar, och Graham Potter, då läcker det ut att han har tackat nej. Risken är ju att man står där med ett antal som tackar nej innan man liksom har kommit igång. Det kan liksom ge lite skamfil. Jag kollade faktiskt igenom pressklippen både lite, det var lite stökigt 2012, eller 2009 när Hamrén skulle rekryteras. Det var Svennis, jag vet inte om ni minns att det var bråk med Svennis och Lagrell om han hade tackat nej eller om det var förbundet som hade tackat nej, och det var lite stök. Men Hamrén var ju liksom nummer ett på något sätt som Lagrell gick på. Och Jan Andersson är ju inte jättemycket med i spekulationerna innan det blir klart att det blir han, utan det är ju många som tror på Jörgen Lennartsson, Henke Larsson nämns också, ytterligare någon som figurerar mycket, men, och där det först senare kom fram att Lennartsson vill ha fått frågan, men de körde lite lägre profil. Hur ser ni på den lite offensiva stilen?
Ja, det kan ju bita en sen, det är klart det kan göra det.
Vad säger du, Sundberg? Är det rätt att gå ut och liksom fråga många och kolla hur intresserade de är?
Det måste de väl nästan göra på något sätt, att de börjar högst upp.
Då behöver man inte säga det i media sen kanske, att man har gjort det, eller?
Nej, jag är helt med dig där. För att det blir ju på något sätt den som kommer tacka ja till slut efter att det har skrivits att flera har tackat nej. Det är väl inte roligt på något sätt att vara sjätte, sjunde valet eller vad det blir.
Nej, det är klart att man tycker att det är bra att de kollar med många på ett sätt, men man hade ju... Ja, jag hade kanske spelat det på ett annat sätt. Jag förstår faktiskt inte heller riktigt brådskan. Jag kan inte förstå att inte Andrea Möllerberg konstruerar en sätt och en organisation. Också något man kunde prata med Jan Andersson om. Hur ska man organisera det? För han tycker det är bra att man har en övergripande teknisk direktör. Om man ska ha en teknisk direktör, kvinna eller man, så ska ju den personen vara med och rekrytera förbundskapten, tycker jag. Exakt. Det är konstigt att rekrytera en förbundskapten. Det blir helt obegripligt. Mm.
Ja, absolut så.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, vi får se vad som händer framöver, och det på fotbollskanalen kommer vi kriga på för att hänga med i det hela. Och vi har ju sagt att vi skulle ha lite frågor. Nu sista jag har fått ett gäng. Martin, du hade också ett par, så jag tänker att du kunde ta dina först.
Ja, ska vi se. Ja, den här hamnar ju lite knasigt kanske timermässigt. Men Koffe, han vill ha han vill veta vilka vi ser som givna på januari-turnén. Det kan väl bara snabbt gå in om. Ser vi liksom något spännande namn som, ja, en interimtränare alternativt den nya förbundskaptenen kan jobba med på januari som på sikt kan gå in i det nya A-landslaget? Alltså, finns det några...
Ja, men det är ju klart, Nanasi, om Nanasi följer med i år igen är väl han given att hänga med. Tyvärr släpper vi inte FCK och sina spelare, annars hade ju Rune Bardghji varit given. Han hade ju varit med i Portugal förra året, eller 2023 tidigare. Det är väl ett namn.
Jag tycker hellre ta ut sådana här unga som Sonk och Lukas Bergvall. Hellre det än allsvenska, som är bra i allsvenskan och som är över 30 liksom, så här, som kanske inte är siktad.
Ja, och det här skiktet på så här mellan 25 och 29 typ, som ändå ganska många. Alltså, jag säger inte att det har varit många, men det har ändå varit en hel del av i den kategorin som har varit med på januari-turnéerna.
Ja, och det tror jag blir annorlunda om det nu blir Daniel Bäckström, så måste man väl, ja, han leder ju ett stjärnspäckat U21-landslag och det går inte så bra. Stryk mot Nordmakedonien, stor mot Nederländerna, och jag kan då rekommendera vår nya podd som jag kör med Erik Edman, Blågul framtid, krisen i svensk fotboll, där vi går igenom många olika sådana här delar. Vi har haft två avsnitt ute, kommer ett nytt avsnitt imorgon fredag som handlar om fotbollsekonomi, bara en passus. Men nej, man kan fråga vad som händer kring det. Är de för offensivt kunniga men för defensivt svaga? Vad säger du, Sundberg, som har bevakat U21-landslaget på plats?
Det är väl den generationen som är lite på något sätt, den speglar väl U21 lite grann, får man säga, att de har Nej, men väldigt många duktiga, enskilt duktiga spelare offensivt, men kollar du defensiven så är den inte lika imponerande.
Martin, du hade någon fråga till?
Ja, en Anders som bor i Rom och hör av sig, han följer Serie A noga och tycker att det är konstigt att Pontus Almqvist inte nämns som aktuell för landslaget. Får mycket positiv uppmärksamhet här, snabb och teknisk. Om vi börjar där, han har en fråga till sen, men om vi börjar...
Ja, den hade jag fått också, men då måste ha meddelat oss ut.
Jag kan ta, spelar du Serie A så är det klart att du ska vara aktuell för ett A-landslag. Spännande.
Och han hade ju frågan om VM-kvalet 2025. Jag tycker det är väldigt svårt att säga vilka som...
Elvan där vill han...
Ja. Hugo Larsson hoppas man ju på att han fortsätter på den utvecklingen, att han är given på ett centralt mittfält.
Ja, han och Kajust är väl de som ligger närmast till hans, om man blickar så långt fram redan nu, eller?
Och då känns det väl ändå som att Isak Gyökeres Kulusevski hade kunnat vara, och så kanske Svanberg på mittfältet. Kajust, Svanberg och Hugo Larsson på mittfältet. Mm. Sen är Emil Holm högerback.
Mm.
Victor Nilsson Lindelöf fortfarande med. Robin Olsen fortfarande med.
Ja, och Augustinsson.
Alltså har man övertalat Pontus Jansson att göra comeback?
Nej, det har man inte.
Nej.
Har man
då? Ja. Men det är röt stjärnreporten ifrån på mig när jag frågade, när jag ställde frågan på den här.
Tror han, eller tror ni han skulle kunna tacka ja till det? Har inte han så mycket fokus på Malmö?
Ja, men till 2025 om ett VM. Nej, jag bara...
Han kommer
jag
vara med.
Har ingen lösning annars.
Jag tror att han kommer vara med.
Ja, ja det är ju spännande i så fall, men det kändes bara som att han hade inte riktigt, alltså bestämt sig på riktigt. Men...
Det kan ju varit så att han inte har sagt allting, utan kanske är besviken på det som hände. Han har väl sagt lite
om
att han kände sig uthängd och så. Ja. Det kan ju vara det handlar om, en ny förbundskapten som han lirar med, så...
Det är mer att jag inte har någon riktigt annan given mittback. Så att eftersom vi vill ge Anders ett svar. Sundberg, hade du några separata frågor? Jag vet att vi har fått ett gäng till oss allihopa och de har jag samlat upp i ett uppsamlingshit.
Jag har några stycken här. Vilka spelare tror vi, det är då Johan här som har skickat, vilka spelare tror vi aldrig mer blir kallade till landslaget nu när vi byter förbundskapten? Det vill säga Janne-favoriter, undrar han.
Ja, det är ju en... Alltså på något sätt så är det väl... Ja, men kanske... Ja, men Jocke Nilsson, nu har inte han varit med på ett tag, men lite av de mittbackarna som har haft lite svårt att cirkulera runt. Kan man misstänka att... kanske ett visst frågetecken kring kring Kristoffer Olsson, Jesper Karlström, beroende på hur mycket favoriter man kan klassa dem som. Robin Quaison kanske inte heller kommer bli kallad, om jag gissar. Har ni, nu sitter ni som två mumier och inte säga någonting.
Ja, nej, men det finns väl inte så jättemånga nya namn att komma på där, så att du är väl rätt på det, Olof, men det kommer bli ett antal, det räknar jag ändå med. Det får jag bara stanna där lite.
Ja, gör det.
Var inte det lite roligt ändå, eller roligt, men lite kittlande det där, Olof, att Janne la press på sin efterträdare genom att säga att det blir en riktig mjukstart för honom, för vi gissar väl att det blir en man. Ja, genom att det blir träningsmatcher och det blir Nations League och så vidare i C-divisionen, att om vi ska se någonting bra med att det gick dåligt för hans lag då, att det inte blir något EM, att de rök i Nations League, gör att det blir en riktig mjukstart. Alltså, varför säger han så, tror du?
Nej, men det är väl korrekt. Måste det vara för att han lägger press på... Jag tolkar inte det som att han lägger så mycket press, utan jag tolkar det bara som att han fick blåsa igång direkt, medan så här får man faktiskt en tid på sig att spela in. Ja,
Ja. Jag bara hajade till lite över att det var ju...
Jag är kanske för ocynisk.
Att han tryckte på att det blev någon sån form av smekmånad för den
eftertränaren. Ja,
medan han... Jo, det är det ju. Men varför måste han trycka på det då?
Nej, okej.
Okay. En helt annan sak var ju att det var ju stormvarning efter landskampen på spelarna ute på stan tydligen.
Nej, de var på Laroy. De hade ju egen fest. Ledarna var på Miss Woon, eller vad den heter, upp. Gamla Undici och käkade och så, medan spelarna var på Laroy. Och sen var det väl, det var en hel del NHL-proffs i det var mycket trafik framför kassen för att prata hockeyspråk. En och annan skjut i bumsing i omlopp.
Det var Albins fest var väl på Laroy, och sen så var det en hel del som var vidare på kaféet sen också.
Ja.
Var du där eller?
Nej. Vi jobbade. Det var ett sidospår. Sen så vill jag, den här vill jag höra er analysera nu från Mikael då, som har skickat att han tycker att det känns som att han fastnat i ganska få alternativ med internationell erfarenhet av mästerskap, förbundskapten då. Ett alternativ som är helt utanför boxen har han. Polens tränare gjorde succé 2016 och även tog landslaget till VM 2018. Adam Nawalka. Lugn, harmonisk och kanske spelade Polen under den tiden även sin allra bästa fotboll med just den generationen. Det hade varit kul, tycker han då, att höra er för att diskutera honom i podden. Nawalka är ju inte heller svindyr som till exempel Potter och sådär. Vad tycker ni?
Ja, för att vara ärlig med att jag inte kan det tillräckligt väl.
Men alltså det är ju, jag vet inte, först måste man ju veta hur bra är han på engelska och kommunicera, och det kommer bli liksom kulturutmaningar säkert liksom att komma in i svenska förbundet och sådär, man har ju ingen aning om vad det är.
Men om vi går så här och utanför, vad tror ni om det internationella perspektiv? Det verkar vara en vattendelare bland dem i landslaget. Viktor Claesson tyckte verkligen att man skulle gå efter, att den skulle vara en svensk förbundskapten för att det är svensk landslag och att en svensk kommer brinna för det mer och sådär. Hur ser ni på det?
Det köper jag inte, men däremot så sa ju Andrea Möllerberg att det var väldigt tydligt att om de skulle, hon uteslöt inte att rekrytera någon internationell tränare, men de måste ha god kännedom om skandinavisk fotboll. Så det tycker jag låter som att man inte kommer gå på en polsk lösning. Sen är jag lite så, jag är lite Viktor Claesson artig, att jag tycker att det här med att vi är så noga med spelars nationalitet, men jag kommer inte heller lägga mig en pudaslåda för någonting. Jag gillar att det är en svensk som är förbundskapten för Sverige.
Man hade velat se dig en pudaslåda.
Ja, vet du ens vad en pudaslåda är?
Det var någon lirare som la sig en sån. Var det på platt?
80-talet. La sig utanför riksdagshuset och protesterade för taxireglerna, länsstyrelsen i Norrbotten.
Kung.
Folk i pudas.
Vilken fråga skulle du kunna lägga dig i en pudaslåda för, Olof? Vad brinner du för mest i livet?
Ja, men jag hade nästan kunnat lägga mig i en pudaslåda för republik nu. Det är det enda, det är en av få frågor jag brinner för. Jag tycker det är ett sånt underbetyg till Sverige att vi inte är en republik.
Ja, vad krävs för att du ska få uppleva det under din livstid, tror du?
Ja, det verkar inte spela någon roll hur många blad de än vänder. De lyckas alltid vända bort bladet från en det ena en det andra. Så att, ja, vi får se.
Hur nära är du att ta strid för det och kasta dig?
Det är ju en av få föreningar jag är med i, är republikanska föreningen. Mm. Men jag är passiv medlem, för jag flika in. Men jag har delat ut pris med Carl Philip. Så att, då fick jag rucka lite på principerna. Även om det var en panikare när någon annan som skulle dela ut hoppade av och jag fick hoppa in. Fotbollsgalan i Malmö 2009. MP är en som har mejlat mig om, nej, jag tror han mejlade mig och Andreas, och det var i samband med förra matchen att han är lite kritisk till det där till Janne, att han liksom inte i motgång klarade det, att i motgång visar man sitt sanna jag, och att han tyckte liksom det var att då ge Albin en match för lång och trogen tjänst och lämna Hugo utanför, var det, upplever ni det, att tror ni att det finns det? Janne var ju tydlig idag om att han har aldrig stött på något negativt. Det är bara så positivt, alla är så glada och så. Och jag betvivlar inte det. Men jag upplever ändå på senaste året att man har fått mycket mer negativt kring Janne och att folk stör sig lite på det. Hur ser ni på det? Att motgången fick liksom gjorde att ett annat ansikte togs fram?
Men det är klart att oavsett, ja, det kan säkert stämma att i hans bubbla har det kanske inte förändrat så mycket kring om han får positiv eller negativ feedback. För det är väl gissningsvis hans polar och sådär som hör av sig. Men det är klart att han också nås av hur opinionen ser ut liksom, och vad alla tycker om honom. Det är klart att han har fattat att folk har varit missnöjda med honom. Det måste han ju ha fattat.
Ja, så är det säkert. Tobbe som har mejlat in, han har mejlat in flera gånger, har inte tagit upp hans fråga. Han påminner igen då att han menar att nu sitter folk säkert och slänger skit på spelarna och Janne, till vilken nytta. Så länge ingen lyfter grundproblemet med att en förbundskapten kan undvika att spela de för stunden bästa spelarna, så kommer detta återkomma för svenska landslag. Men han vill ha en slags ranking på spelare baserat på speltid, liga, penningvärde måste ligga till grund för startplatsen i ett svenskt A-landslag. Man kan inte få spela för att man är en skön kille som har gjort det bra. Tror ni att man kan ha någon sån parameter liksom?
Nej, det är nog svårt va?
Det handlar ju också i slutändan om att bygga ett lag och ett spelsätt som fungerar ihop liksom. Så att, ja, det blir ju väldigt svårt att ha någon sån ranking liksom. Men jag fattar ju liksom åsikten att försöka gå liksom åtminstone lite mer än vad Janne har gjort kring vilka som är i form och när Hugo Larsson blir given i Bundesliga, varför bedöms han då vara en sämre spelare än vilka det nu kan vara liksom.
Så där har det väl alltid varit ett landslag att man tycker om såna här saker. Det var väl också när Turbo Svensson har startat matcher och såna som man har tyckt varit alltså, framförallt i Lars Tommy var det väl som körde på många såna som inte spelade lika attraktiva klubblag som en del andra som fick sitta på bänken. Per Zetterberg är väl ett superexempel på det där också eller?
Ja, alltså, Zetterberg var ju ett väldigt exempel på att han inte kom in och där han ju, de kunde ju köra mittbackar, de hade ju Johan Melby som en offensiv spets på sin triangel på mittfältet som ju sedan när jag blev mittback och jag menar ett tag spelade de ju fyra mittbackar längst bak och liknande så att nej, de trotsade det. En annan som hört av sig Filip, han tycker det skaver när många Janne-kritiker menar att VM 2018 är det enda positiva. Han lyfter fram det här 2021 och gruppseger, noll förlust och ordinarie tid, oflyt i första slutspelsmatchen och bästa EM-utfallet för Sverige sedan 92. Hur ser ni på det i narrativet att 2018 är hans enda framgång? Så påpekar han, tycker ni har varit hyfsat nyanserade i er? Ja, jag har inte sett att andra har haft bara VM 2018 som en succé. Jag har upplevt att vi alla väl pratat om 5 år fram till Ukraina-matchen och sen har det varit efter Ukraina-matchen. Jag har inte sett något annat.
Nej, inte alls. Det var ju i och med Ukraina och efter det som det gick ut för.
Ja, sen vill väl han då flika kanske in då Spanien-matchen och så att det blev ju ändå alltså att 0-0-matchen i Sevilla. Samma EM, att det kanske inte bara var och sen att det fanns väl åsikter om att man brände en stor chans när man föll mot just Ukraina i det mästerskapet och sådär.
Ja. Ja, det var sjukt. Vad bra Emil Forsberg var i den matchen.
Ja, herregud, vilket oflyt han hade träffat. Ja. Virket ett par gånger. Nej, det var tungt. Viktor har gjort ett gräv om hur det gick för landslaget när Zlatan återvände. Och
det är inget roligt facit.
Nej, han har ju då 2 segrar i början, Jorgen och Kosovo i VM-kvalet 2021, så missar han ju EM på grund av en skada och kom ju egentligen aldrig med. Men då menar de att är det en slump att Sverige efter 2 inledande med Jorgen och Kosovo enbart förlorade med Zlatan i laget? Och visst, de har förlorat utan honom, men vinsterna därefter har enbart kommit när han har varit otillgänglig. Han hoppade in mot Polen i VM-playoff, hoppade in mot Belgien i EM-premiären för över hans sista minuter på arenan, hoppade in mot Spanien, startade mot Jorgen när man förlorade.
Jag tror det är svårt att lägga så mycket på Zlatan.
Ja, jag också. Jag vet att många tyckte när Zlatan var med att de tyckte att Janne gjorde fel som tog med honom. Jag kan inte tycka att det var fel. Jag tycker att när han fick Zlatan och köpa in på allt han stod bakom så tycker jag det var rätt. Och det var ju uppenbart idag också att han återigen plussade för Zlatan, eller hur? Man blev lite nyfiken på den boken med Henrik Jonsson som man ska skriva. Och man undrar hur Lasse Richt, som höll på att brinna upp över att jag hade skrivit om landslaget och vad som hände i omklädningsrummet, när Janne nu tyckte att inget var heligt i princip och det var han som ägde storyn, eller hur?
Ja, och att han sitter på flera, en mängd personliga stories om Zlatan som han ska kolla av med Zlatan om han kan dra i boken. Liksom.
Ska han berätta om sådana godbitar från omklädningsrum och sånt?
Jag frågade ju om det liksom, fanns det begränsningar? Nej, det fanns det inte, för att då var det ingen mening att skriva boken. Och då har han ju helt rätt i. Och då frågade jag om, är det han eller förbundet som äger den storyn? Då var han väldigt tydlig med, eller hur Martin?
Ja. Ja, det var verkligen väldigt tydligt. Så att, ja, sen kan man ju säga, den här vändan så finns det kanske bara positiva Zlatan-stories. Det kommer nog inte vara några liksom galna scener inifrån omklädningsrummet han ska breaka i den boken. Men ja, nej, det är intressant. De hittade ju varandra, det får man ju säga.
Sen var det ju inte så heller att när Zlatan blev uttagen att det var någon given som fick stå åt sidan liksom heller. Nej. Nej. Det är svårt att peka på det.
Christian är arg på Svenska fotbollsförbundet. Nu får man ju då säga att han har en tes om att Svenska fotbollsförbundets ovilja att sparka förbundskaptenen har berövat svenska folket på minst 12 år av hopp. Jan Andersson satt för 2 år för länge, Erik Hamrén satt 2 år för länge, Lagerbäck satt för länge, alla var jättetrötta på honom, där han försvann 2 år. Tommy Svensson missade 2 kval, borde fått gå tidigare. Och Laban Arneborg kanske inte anställd från början, men han borde fått sparken minst 4 år tidigare på grund av missen. Jag säger inte att det hade gått bättre, men det hade åtminstone gett ett större hopp och framtidstro. Alla andra länder hade sparkat dessa för länge sedan. Man tycker det är skönt att de bakar ihop liksom från Lennart Johanssons tid som målförande fram till Fredrik Reinfeldt.
Ja, men jag gillar uträkningen, det är piggen då, det är kul.
Trots att han går efter en sån österlegendar som Lars Laban Arnesson.
Ja, men nej, men det var ju lite tänk utanför boxen får man säga, men ja, men alltså cyklerna har väl blivit lite för långa ibland. Det är väl bara att konstatera.
Ja, Samuel, han saknar en diskussion om huruvida tränare är landslagstränare eller klubblagstränare. Landslagstränare har väldigt kort tid att sätta spelsystem. En landslagstränare ska ha relativt simpel taktik och ha sin spets i relationer med spelare samt i media. Kim och Tolle nämns som kandidater till landslagsjobbet, och även om de är duktiga tränare och gjort resultat på kort tid så bygger deras spel på lång tid av nötande. Och spelare som har kommit in i Djurgården ofta har svårt att komma in i spelsättet. Dessutom är deras styrka inte media. Jag tycker att Högmo har rätt profil för landslagstränare. Gjorde snabbt resultat, vände dålig stämning i ett krisande Djurgården och har gjort snabba resultat med Häcken. Han misslyckades förvisso i Norge men verkar ha god relation med spelare och han är duktig i media. Vad tycker ni? Finns det landslagstränare och klubblagstränare? Och det tycker jag är en vettig poäng, eller hur? Det är ju som Jimmy Tillin, känns ju mer klubblag än landslag.
Ja, men så är det väl. Men alla förbundskaptener kommer ju från klubblag, de flesta. Och det här är ju någonting som Janne har pratat väldigt mycket om, ju, problemet i att vara... Eller utmaningen är att vara förbundskapten, och så har han pratat om det här, att de har så lite tid på sig och sådär. Men och jag håller med om, jag tycker att Högmo, det känns väl som en rimlig, han checkar nog, tickar i många boxar va?
Ja, jag är inte övertygad om Högmo, men jag förstår att han checkar en del boxar. Vi får väl se. Anders skriver, tror ni det finns någon eller några offensiva spelare som Janne dissat som kan ta plats framöver? Sam Larsson, Tankovic, Eliasson, Gustav Engvall, Carlos Strandberg, Emil Hansson, Gustav Nilsson, Hergota, Ishak Ludvigsson. Jag kan faktiskt inte säga någon på den listan, kan ni?
Nej, Pontus Almqvist kanske, som vi snackade om förut.
Ja, han fanns ju inte riktigt med där.
Det är väl om Gustav Nilsson fortsätter att liksom utvecklas i den takten han har gjort sista åren. För då kan ju han åtminstone vara ett annat forwardsalternativ att ha i en trupp. Alltså, om man ser framför sig att Gyökeres, Kulusevski och Isak kommer vara någon form av front tre, så alltså är väl Gustav Nilsson ännu mer en tydligare fysisk spelare än Gyökeres. Alltså Gyökeres har väl den här liksom powern. Men Gustav Nilsson är väl ännu längre än Gyökeres exempelvis? Eller är jag snett på det?
Nej, men han,
alltså, han kan vara ett komplement.
Ja, jag håller med.
Liksom.
En Isak Kiese Thelin typ, fast liksom där man behöver få upp en kraftfullare anfallare eller längre anfallare. Så att det är väl rätt.
I U21 har de haft en liknande idag. Oskar Wilhelmsson har spelat en del där som nia, också stor och bra i djupet. Och sen så har de haft Erabi en del där också. Där har de ju väldigt många ytterforward som är bra. Ondrejka, Lado, Rooney, Viljot Svedberg. Det kommer väldigt många offensiva yttrar, känns som.
Ja, och då har vi Rolf som är till och med den lite argare. Han var lite arg över att Ekdal och liknande i söndags. Han tycker inte landslaget är en social inrättning, och han tycker att landslaget blivit ett kompisgäng värre än polisens kåran. Håller ni med?
Nej, det håller jag inte med om. Och så här, jag är helt övertygad om att Jan Andersson ser på Albin Ekdal som oerhört, oerhört viktig för det landslaget han nu lämnar. Han tycker att Albin Ekdal ska spela, och när Albin Ekdal spelar så går det bra för Sverige. Det är liksom, det är så han ser på det. Så att jag tror helt ärligt inte att den uttagningen... Såklart då att han gav honom binden, det var ju en, liksom en gest till Albin. Men att han startade mot...
Det var sjukt.
Det var,
jag är ju precis som jag misstänker att jag såg väl att Hjalmar Ekdal var upprörd. Även om han höll igen lite så är det väl man behöver inte skrapa ljud för att veta att det var upprörd stämning ifall min Ekdal över att de inte fick några minuter ihop. Och där är jag helt med dem. Jag kan inte fatta om man plockar in en mittback dagen innan och sen är rädd för att tappa matchen mot dessa. Jag tycker att det hade varit ett värdigt avslut för...
Men det har du fått till dig efter vi spelade in efter matchen, eller?
Nej, men det förstod man ju redan när han var igenom den mixade zonen att han inte var på glatt humör. Och sen så har man lyssnat lite mer, så har man förstått att framförallt den yngre brodern var väldigt störd över det hela. Det är så mycket har jag förstått. Mm. Och det kan man förstå. Det kommer väl komma i någon berättelse någon gång från familjen Ekdal.
Kanske Jannes bok?
Ja, kanske. Nej, det tror jag inte. Kanske blir någon annan bok. Vi får väl se. Nathan har hört av sig. Han gillar Sundbergs vinnarskalle och han har lyssnat på alla avsnitt sedan avsnitt 1 i maj 2021 och bor i London sedan många år och uppskattar landslagsbevakningen. Var ser ni landslaget om 5 år med tanke på alla stora talanger i U21? Finns det liksom någon framtid?
Ja. Den här frågan har vi redan tagit, men vi kan dra den en gång till. Nathan får den 2 gånger. Då sa du, Olof, att det är svårt att se 5 år framåt. Står du fast?
Ja, jag står fast att det är svårt att se 5 år framåt. Jag är orolig för backlinjen och vill väl därför ha på något sätt in Pontus Jansson.
Jag lyssnade på ditt och Edmans första avsnitt där i poddserie om krisen kring svensk fotboll. Då hade ni med Pelle Nilsson som har varit i Red Bull-koncernen och nu är agent och så där. Han talar ju om konstgräset där kring backarna. Jag tyckte han hade en rätt, det lät som en rätt vettig teori att försvarsspelet blir helt annorlunda för backar idag. Vad känner du, elitspelaren? Du måste ju vara uppväxt på grus, eller? Du kan inte vara skolad på konstgräs. Vad tror du om underlagsfrågan?
Jo, det är klart att det spelar in och att det är en del i det. Men menar han på att det är landslaget nu eller att det är som kommer då? Eller?
Nej, men att den generationen som har utbildats på konstgräs, det är ändå ganska många av dem som har kommit upp i landslaget nu.
Och det är ju något som det har talats om ett tag med Pelle Nilsson som då både scoutat spelare för som assistent sportchef till RB Leipzig och nu som agent, att det är väldigt få mittbackar eller försvarare som är intressanta, och där kan man väl, jag tror att han faktiskt på något sätt var inblandad när Olof Mellberg, son John Mellberg, gick till Salzburg. Det kanske kan vara ett rätt väg att gå, att just gå i ung ålder så att du inte jobbar för mycket på konstgräs. Men du som är gammal elitspelare.
Ja, men det är intressant varför det ser ut som det gör, och det är ju inte bara i A-landslaget utan precis som vi sa förut i U21 också, så är det, det ser tunt ut, och det är ju mycket bättre offensivt i svenska landslag. Jag undrar hur det ser ut ännu längre ner då. Jag har svårt att säga liksom någonting om det, men han lär ju veta vad han pratar om i så mer än vad jag gör.
Ja, längre ner kommer ju Vincent Ibrahimovic, uttagen i 08-orna nu bland 66 spelare. Det hoppade man ändå till. Trodde det var Maximilian som var längst fram. Det är ju det man hört från när de var i Hammarby-tiden. Men Vincent har skruvat upp tiden. Måste vara ett rätt tufft tryck att spela med det efternamnet. Eller vad tror ni?
Ja, det kommer bli... Alltså, ja, jag känner ju med killen som ska träna på Bosön som Zlatans son. Alltså, fy fan.
Jag tycker bara, för jag skrev en krönika för något tag sedan, om något år sedan, om Henke och Jordan som jag tycker liksom hade jävligt tufft i Helsingborg och liknande, ändå kämpat. Och jag menar då, med all respekt till Henrik Larsson, så är Zlatan några nivåer upp, och att då kliva in och ha det efternamn.
Men just när killarna är 15 år typ också, det kan inte vara... Nej, fy fasen.
Ludde har han nu när landslaget går i dvala, så vill han ha fotbollskanalen On Tour Superettan. Sundberg och Ådevold från Knorring och Öster och jag med Landskrona Boys vår i underhållaren har aldrig gillat Ådevold som fifflade fram en skrivbordsseger som ledde till uppflyttning till division 1 gentemot mitt Karlstad BK 2010. Känns som en väldigt Karl-Erik-kompatibel förening.
Vad är det här för en? Vad heter han?
Ludde.
Du ska söka upp honom eller?
Ja, men vadå?
Minns du inte den när ni åkte upp med skrivbord?
Men slut, som om du har koll på detta.
Ja, det är klart jag har.
Ja, vi kan gärna ta ett superrätt avsnitt. Så gärna.
Det tänkte jag på, Olof. Du lovade ändå att det inte blir något mer avsnitt i år. Om det presenteras en ny förbundskapten.
Nej, då får vi kanske...
Då får Stefan P. jobba på.
Ja, även fast han verkar ju vara i toppform. Ja.
Tar han över själv eller?
Ja, inte omöjligt. Nej, jag vet inte. Men jag hittar inte det här om skrivbordsägen Karlstad, så att jag får väl släppa det.
Skit i det.
Ja. Det är Karl-Erik som har sett till så att alla artiklar om det.
Det kunde man ju ge sig att du skulle sitta där och försöka rota fram.
Sebastian, han vill bara mejla och säga att han gillar podden Fin Dynamik. Och han har inte följt den här landsansamlingen om det inte var för fotbollskanalen Tor. Och så har han ett önskemål i att höra Sundberg mot Knorring, kallar han honom. Men det är ju från Knorring, får inte glömma fånet. I På spåret istället för Tillsammans hade blivit härliga matcher.
Det var ju roligt, det var någon, var det han som hade mejlat min och din rätt mejl. Men så på Knorring så hade han mejlat finland@snabelav.se. Okej.
Okay. Ja, Huvudstadsbladet, snart klar.
Och det vill jag bara vara tydlig med. Jag har faktiskt fått den typen av reaktioner att folk undrar varför vi säger att vi kanske lägger ner podden och sådär. Det har nått till mig att folk spekulerar i att det ska vara min påstådda finlandsflytt som ligger bakom det här. Så jag vill bara vara väldigt tydlig med att det är bara någonting Olof har hittat på. Och att,
finlandsflytten har jag inte alls hittat på. Där måste
du har ju själv sagt detta.
Du har sagt, jag har hört inom det några år ska du flytta med din trolovade eller vad ni nu är.
Om vi lägger ner podden så är det inte på grund av att jag eventuellt flyttar till Finland någon gång i framtiden.
Eventuellt. Lyssna någon annan på podden så kommer hon riva upp äktenskapsrådet. Ja, då ska vi köra en hetsjakt och Ni har att välja på Jakob, han har en före detta landslagsspelare. Nicke Nickipedia har en kommentatorsikon eller ett hånat uttryck.
Jakob går jag på då.
Före detta landslagsspelare, men det är så långt.
En före detta landslagsspelare.
Okej.
Då kör vi.
Hur långt tillbaka är detta då?
Det får du inte veta.
Samma år som han debuterade i landslaget vann han både SM-guld och UEFA-cupen.
Okej. Det är svårt att ta den på 10, känner jag spontant.
8 poäng. Denna långe västgöte gjorde 20 landslagsmål. Han gjorde inget mål i sina 3 mästerskapsslutspel för Sverige.
Det är det jag tänkte först på, men inte han.
Vad tänkte du på?
Han, Lennart Neve.
6 poäng. Han har en lång karriär i flera länder, spelat 120 matcher under 4 säsonger i Premier League och avgjort flera Istanbul-derbyn.
Det är Kenneth. Vi drar, eller?
Ja, det får det väl vara då.
Ja. Vi drar.
Ja, på honom. Ja.
Det blir ju intressant då, när Kenneth spelar i Premier League. 4 poäng. Han gjorde första målet i skandalmatchen på Parken 2007.
Det är Elmander, är det? Vi drar.
Ja, men.
Vi drar.
Det där kan du inte tro på själv. Fy fan.
Två poäng. Johan är expert på Radiosporten.
Fan kan du dra på Kenneth, jävla dumhuvud.
Facit 10 poäng. Han vann UEFA-cup med Feyenoord och SM i Djurgården när han sen flyttade dit. Från Alingsås, mästerskap 06-08-12. Bolton, Norwich och Galatasaray. Och han spelade ju faktiskt även för Toulouse.
Det där var svårt.
Han gjorde 1-0, även 2-0 i skandalmatchen.
Men det med lång var det som... Det var ju... Varför skulle han lägga till det? Så det var lång han väl inte. Hur lång är han? Jag ska kolla här direkt.
Men han är ju lång.
Nej, så inte så att man tänker, oj vad lång han är.
Han är inte så lång att man ska få höra att han är lång i ett sånt här quiz.
Jag ska söka på längd på Elmander.
188 är han.
Ja, det är inte. Hur lång är du, Olof?
196.
Ja, vi ser. Du är då är du en jävla, när du stod bredvid.
Och Kenneth, hur lång är Kenneth då?
188 är han nu. Kenneth Andersson är
193.
Ja. Alltså, det var ju det som, det stämde. Den stämde, det var inte det korrekta. Vad var han på 8 poäng att han var lång? Eller?
Ja, men Premier League och Kenneth Andersson, det kan inte skilja på linden. Det vet man ju att Kenneth inte varit i Premier League. Eller?
Ja.
Eller jag vet inte. Han var ju stor i Italien och i Belgien och i
tänk om vi tar farväl med 0 poängare nu.
Ja, ni tar farväl med 0 poängare.
Det gjorde vi ju inte. Vi tog ju en man på 4.
On tour. 2,5 år senare stänger vi det. Och tackar för oss. Ska jag rabbla statistik nu om när vi stänger ner? Att vi har sänt så och så många och ja, och ni har tagit, ni har inte lika hög vinstprocent som Janne Andersson, det kan jag säga.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.